roligt att se alla er. Vi tänkte att vi tar en kort presentation här innan vi börjar banda. Kort om oss, jag heter Silja Sahlgren Fodstad och jag jobbar på Vega som kulturredaktör. Mitt huvudsakliga bevakningsområde är film. Vid sidan av det då Kulturpodden tillsammans med...
Marit Lindqvist heter jag och jobbar på Svenska Yle också. Jobbar med litteratur i första hand, så att jag jobbar med bokrecensioner primärt. Det är mitt huvuduppdrag. Och så gör jag då Kulturpodden.
Och så har vi vår kollega Jessica.
Ja, Jessica Mårne heter jag. Jag har jobbat med de här två i många år, men de här fem senaste åren kanske så har jag jobbat mera med alla möjliga samhällsgrejer, samhällsfrågor, samhällsinslag. Och jag har nog varit hit i skolan också och gjort några intervjuer när det har varit någonting som har varit aktuellt. Sådär. Så kan hända att jag dyker upp här och vill prata med någon av er i något skede.
Yes, Axel Åhman heter jag. Jag är kanske när jag sitter med IKAI, en av medlemmarna där, men jag är också författare och journalist. Beror lite på dagarna vad jag sysslar med, men mest text av olika slag.
Bra, då börjar vi. Hej och välkommen till Kulturpodden som idag bandas live inför en stor mängd elever i Korsholms gymnasium. Och orsaken till att vi befinner oss här är det att vi har varit och tittat på Vasa Teaters uppsättning av Heyman och ska utgå ifrån den när vi ska diskutera temat dialekt, hur dialekten syns i kulturen. Och som sagt, Heyman är utgångspunkten för vår diskussion, men eftersom vi ska tala om det här med dialekt så tänkte jag att ni får börja med att etablera vilken er dialektala hemvist är. Vilken dialekt representerar ni så där själva? Axel?
Jag pratar främst vörodialekt och tänkte jag göra även idag i den här podden. För ja, är mitt första modersmål i modersmålet som är svenska. Mm.
Och min dialekt är sondomspråket. Och nu ska jag försöka ta det, men det är jättesvårt om man sätter på hörluran. För då är jag på jobb och på redaktionen tar jag ofta dialekt med mina kollegor. Och vissa har svårt att anpassa sig fast de kan dialekt, för man är inte van i vissa miljöer att ta dialekt. Nu ska jag försöka, men jag kommer inte säkert. Jag är rädd att jag inte klarar av mina längd, men jag provar.
Och jag talar väl någonting som kallas för standardsvenska, antar jag. Jag är född och uppvuxen i Helsingfors och numera sedan drygt 20 år tillbaka bosatt i Västnyland på en mindre ort. Men jag har inte lärt mig att tala västnyländska under dessa 20 år, så att jag pratar så här. Mm.
Ja, jag representerar också någon slags sån här standardsvenska, även om jag har bott på väldigt många olika platser i Svenskfinland och min mamma är från Österbotten, så att den österbottniska dialekten ligger mig också så där nära, men så här låter jag när jag pratar. Men som sagt, vi ska alltså då ta avstamp i Vasa Teaters uppsättning av Heyman, och jag tänkte att innan vi går in på själva scenversionen och det språk som pratas där, så får du Marit jättegärna etablera verket i sig.
Ja, alltså den roman som kom ut för några år sedan, den är skriven av Anne-Louise Bertell och handlar om två bröder, Elof och lillebror Ivar. Och den här romanen utspelar sig från mitten av 30-talet fram till 1990-talet och omspänner då väldigt mycket rent tidsmässigt och motivmässigt och så vidare. Men det handlar om att de är tvungna att lämna sin hemby, sitt Heyman, och flytta bort, och sen återkommer de i ett senare skede. Men så här kort kan man säga att det är en roman som handlar om tro, hopp och kärlek, men också om skuld och om skam och olika trauman som följer med från generation till generation. Och själva romanen är skriven på vad man kan kalla för standardsvenska. Där finns inslag av dialekt i olika ord och uttryck, men ganska lite egentligen. Men den här uppsättningen som han satt upp på Vasa Teaters scen i regi av Anne-Louise Bertell själv, som alltså har skrivit den här berättelsen, så är den helt och hållet skriven eller talas på dialekt. De dialekter som de här skådespelarna talar normalt, så att säga. Och det här är någonting som har väckt lite diskussion och debatt, och det ska vi diskutera idag.
Det som kanske har väckt diskussion är att vår kollega Peter Lytke som recenserar pjäsen ställde frågan i sin text om att borde det här ha gjorts på dialekt eller blir det exkluderande? Och då tänkte jag att det är ganska logiskt att vi genast låter frågan gå vidare till er, Axel och Jessica. Hur reagerar ni på den här frågan?
Jag reagerar väldigt, alltså jag reagerar direkt som att det är en icke-fråga. Alltså för mig är det en sån självklarhet att man gör en i som i Vasa på Vasa teater, som är Österbottens regionteater, så har vi som vi har ju sett dialekt framföras förr på den här scenen, och framförallt i de här berättelserna som verkligen är rota i den här verkligheten. Att för mig blir det som det blir falskt, och det blir helt enkelt fel att börja ha standard svensk i en berättelse som inte alls utspelar sig på här egentligen. Att speciellt när det är riktiga händelser också, så är ju någonting som har hänt på dialekt. Att är ju att översätta åt fel håll, och att som att vända sig bort från den främst tilltänkta publiken att börja skriva om med. Så för mig är en sån självklarhet att framförallt en pjäs som Heyman, alltså inte all pjäs behöver definitivt inte vara här, men Heyman är ett praktexempel på att borde inte ha gjorts på något annat än dialekt.
Jessica?
Ja, alltså personligen så tycker jag ju om att höra mitt modersmål på scenen. Alltså Susie Marins som spelar kvinnliga huvudrollen, så hon talar ju sondomspråk precis som jag. Och det är ju ganska bekräftande på något vis att man ser att det doggar. Men på samma gång så tycker jag inte att det är okomplicerat att man spelar en hel pjäs på dialekt, för att då kommer jag in på det uteslutande och exkluderande. Att jag tycker kanske att man ska ta en... Jag tycker att... Nu ska vi inte vara osams i det här, men jag tycker att man skulle kunna ta en medelväg. Att själva ramberättelsen skulle kanske nog kunna vara på någon sorts standardsvensk. För jag tänker bara här, att om du inte förstår, så känner du det utesluten, och så kanske du väljer att inte ha tid. Att du vågar kanske inte ens ha tid, för du tänker att kanske jag inte förstår, så ska jag sitta i 2,5 timme och så fattar jag ingenting, och så sitter alla runt omkring och hänger med, och så är jag bara dum. Så att en medelväg med kanske rejäla nypor med dialekt, ja absolut, det är jättefint, men på något vis tycker jag att man kanske ska ta en medelväg.
Men jag tycker att medelvägen är lite som, har inte vi sett medelvägen i årtionden på årtionden, att man faktiskt nog, att låta dialekten fullt ut ta plats i vissa föreställningar, så tycker jag känns som att det är validerar han att det är som ett språk som faktiskt inte längre alls som ska ses ner på, utan henne som har rätt att existera i sin, också på teaterscenen, också i radio, också på film, och inte bara som en comic relief, vilket jag upplever att det lätt blir om man bara blänkar in ett, så det är dialog här och där, att man tappar som den här språkliga kontexten, och en dialekt är ju mer än bara hur vi säger, det är också hur vi säger det, och det är väldigt svårt översatt. Om du, alltså att jag tänkte på henne, jag såg Heyman igår kväll faktiskt, så det var väldigt mycket också hur de levererade här, att det kändes som jag såg att aha, så det skulle min fammo ha sagt det, eller att är det så, det är jag min papp, och jag skulle aldrig komma fram, upplever jag, om man ska ha gjort det på standardsvensk. Och det har ju ett stort värde att man gör någonting för människorna som är här, och att måste all konst förstås av allihop, att om det är självändamålet, så sitter vi ganska hastigt med olika pamfletter med info om saker bara.
Jag tycker det är intressant det där, för man talar ju väldigt mycket idag om representation, alltså att folk ska kunna känna igen sig och se sig själva, spegla sig själva i till exempel i litteratur eller och på scenen och så vidare. Det kan gälla ålder, det kan gälla kön, det kan sexualitet, etnicitet och så vidare. Och då handlar det också mycket om språk. Just det där att kunna känna igen sig i det språket som man hör på en scen eller i en ljudbok till exempel eller någonting sånt här, och känna att det är viktigt faktiskt att göra det. För jag menar, det här med språk på teaterscenen, om vi tänker, det är ganska nytt att man lyfter in dialekten på en stor scen. Jag menar, det har funnits dialekter i revyer och på sommarteatrar hur länge som helst, men ännu på 80-talet så var det en icke-fråga. Alltså det ansågs som att det var ett lyte. Ralf Långbacka, teaterregissören, som skrev att det var otänkbart att lyfta in dialekten på en stor scen på 80-talet. Att där tycker jag att Vasa teater har gått i bräschen från slutet av 90-talet, när man satte upp Colorado Avenue och Lanthandlerskans son, och sen började den här boomen blomstra.
Ja, och som Colorado Avenue som kom 1999 är ju en som verkligen en milstolpe om man pratar om dialekt på teaterscenen. och om man pratar om att det är exkluderande, så ifrågasätter jag som också här att om vi kollar på vilka pjäser som på Vasa teater har dragit mest folk, och också folk från södra Finland, andra regioner, finskspråkiga och rikssvenskar också, så topp trean är allihop på dialekt, varav jag råkar ha skrivit två, men gör ju mig jävig antar jag, men ändå att siffrorna talar som sitt tydliga språk, att dialekten är också någonting som speciellt sticker ut och också då drar folk, att här exkluderande, jag ifrågasätter det här.
Mm. Nej, men det tycker jag också är intressant, för att jag menar, man har ju ofta sett förr, så man ofta ner på det dialektala, till exempel i det rundradiobolag som vi jobbar för, så kunde man, var det otänkbart att man talade dialekt till exempel för 20-30 år sedan. Så där tycker jag att till exempel Radio Extrem har gjort ett jättegott jobb med att lyfta fram dialekten, och också Yle Vega i något skede. Men det jag skulle säga var att från att ha varit ett lågstatus, en lågstatusfråga, så hade det blivit en högstatusfråga, just att det finns en stor efterfrågan idag. Om man tänker också musiken, som ju är också ditt ämne. Mm. Så från, ska vi säga, Lasse Eriksson i Vasa här på 80-talet, så efter honom så hade det ju bara kommit en enorm efterfrågan på musik skriven på dialekt, som funkar, och som funkar för hela Svenskfinland och också i Sverige.
Ja, och är ju en ökning som har kommit under senare år snarast, alltså ju 80-talet, Lasse Eriksson i Närpe, så där börjar ju, men som jag har ju växt utöver här, och jag upplever i alla fall att under 2010-talet så har man så sett en helt ny våg av österbottnisk dialektpop, och har bara vuxit, och tycker jag, som är jätteintressant att se.
Ja, och jag hoppas ju att vår publik inte behöver alls ha upplevt hedenar att dialekt skulle vara någonting som är buskig, så att det är någonting man kommer in, då någon kommer in i någon sammanhang och säger någonting på dialekt, så är det för att det ska vara så det fåniga och alla ska få skratta åt dem. Utan här har vi ju upplevt i vår barndom att dialekten kanske inte var, skulle du säga någonting på riktigt, så då talar du inte dialekt. Men jag hoppas att ni som är unga nu, som går på ettan och tvåan i gymnasiet, att ni inte, utan att det är självklart för er där att dialekten har samma status som standardsvensk. Men det utesluter ju inte att man behöver kunna båda två.
Nej, så är det ju. Alltså fast jag är stor förespråkare av dialekt, så har jag ju som ändå bodd 8 år i Helsingfors, och jag har jobbat på standardsvensk, men ändå som med en väldigt tydlig regional klang, och det tycker jag, jag har också blivit mer tillåtet om man sitter i radio som ett exempel, men att det får höras varifrån man kommer, och man behöver som inte skämmas för det, man behöver verkligen inte sted upp och sted bort, utan jag tycker den här stoltheten som har ändå trädd in, så är ganska viktig och en stor förändring faktiskt, som ligger ju med väldigt nära hjärta.
Jag tänkte just med tanke på att de framgångar som ni har haft med Kai, att ha just den här, jag kan tänka mig att det automatiskt börjar med dialekt, för det var det naturliga språket, men hade sen känts som ett viktigt element i hur ni jobbar, att språket fyller en funktion i sig.
Jo, det börjar ju som en naturlig val att om vi skulle spela för ett gäng vöroboar på en julfest, så varför skulle vi som prata en annan dialekt, och vi känner hälften i publiken och vet att vi kan prata dialekt, ja. Så det bara lite blev så i början. Men sedan så var jag också när vi började hålla fast vid hårdare och växt, ju mer det lyfts upp som att det var någonting ovanligt med, så blev det också en viktigare fråga för oss. Mm. Men om man ser till vår senaste pjäs, Botnia Paradise, så skrev vi ju på, vi hade karaktärer som pratade dialekt, olika dialekter från svensk Finland, vi hade rikssvensk, vi hade engelska, vi hade finska, vi hade enstaka fraser på andra språk, och att den här flerspråkigheten och den här lekfullheten med språk är något jag efterlyser ännu mer på all teaterscener, att vi pratar ofta om dialekt i Österbotten och vi pratar om hur vi gör på scen gör, men jag skulle vilja se mer också i södra Finland och i Åboland, att det här västnyländska och östnyländska dialekterna som är helt ljuvlig skulle få komma fram på scen också. Och slang, Helsingfors-slangen, tvåspråkigheten, tycker jag ofta saknas på scen.
Marit? Mm. Ja, det är just det här med att visa på det som är äkta, det som är autentiskt. Och det, jag tänker nu på litteraturen som är mitt ämnesområde, så där har man ju mycket tala om det här att hur ska det finlandssvenska språket synas i litteraturen, för jag menar det finns ju folk som då vill rensa bort alla finlandismer till exempel ur en text, eller finska uttryck, engelska uttryck, slang, dialekt och så vidare. Det finns till exempel författare som Kjell Westö som i tiderna odlar väldigt mycket det här med att försöka få dialogen i synnerhet väldigt autentisk och skriva in finska ord och slang och uttryck och så vidare. Och jag tänkte på det också nu idag, så är det jättemånga författare som för in, kanske framförallt just i dialogen. Jag tänker på Ulrika Hanssons senaste roman Fannys väg till exempel, som handlar om en kvinna som flyttar hem. Hon har bott i Helsingfors och flyttat tillbaka till Österbotten. Och då beskriver hon just den här skillnaden med Helsingfors och Österbotten med dialekt. Att när hon kommer hem så då möts hon av dialekten, och det är hennes hemspråk, hennes hjärtaspråk, hennes eget språk som du sa där i början. Och på det sättet visar hon den här hemhörigheten också i språket.
Mm. Jessica, du var på väg att säga något.
Jo, jag tänkte just det här med jag tror att Kai, humorgruppen Kai, gjorde jättenytta. Alltså, för då ni var barn så kom ju till skivorna och CD-skivorna som är på hand.
Nu kände jag mig Gomberg.
Ja, och då är du ung jämfört med resten av gänget. Ja, men bara det att man som barn redan det som är pop är på dialekt. Mm. Att det bygger nog som en annan självkänsla än att du ska gå ut och knappt våga upp munnen för att du tar dialekt och du kanske inte kan annat. Mm. Så jag tänker att Kai la en jättebra grund. Och då vi talar om radio, är det att man kommer in med dialekt. Och så där. Nu skulle jag vilja löft Cesar på Extrem morgon som österbottning som sitter då med 2 år, en östnylänning och en kanske Helsingfors, jag vet inte varifrån, Fanny Heim.
Granny skulle jag säga.
Ja, ett hotell. så sitter han lamet i varenda morgon och han låter inte sig påverkas, utan han använder sitt språk och han är jättesmart och han är slagkraftig och han är snabbtänkt. Han är en ideal radiopratare och han gör på dialekt. Och det lyssnar man på varenda morgon när man kör bil. Ja. Alltså det var som en helt annan verklighet än vad jag var i förr. Att just att det finns tegennan, förebilden tegennan som man tycker om till hö på. Mm. Och så talar de samma som man själv.
Mm. Jag tänkte lite ta fasta på det här med det utanförskapet som vi har varit inne på här i några repriser också. Det här med att när dialekten är så bunden till en viss grupp, en viss region, ett visst område. Och kommer man utifrån så kan man ju känna sig väldigt utanför. Och bortstött och exkluderad, till exempel kanske just som barn om man växer och flyttar till ett nytt ställe, ny skola, och så ska man väldigt fort lära sig det nya språket, den nya dialekten, för att kunna bli en del av ett sammanhang och bli accepterad av ett nytt sammanhang också. Och därför kan det också vara så svårt, jag tänkte på det, många skådespelare i synnerhet som ska lära sig till exempel en dialekt för att göra en viss roll på en scen. Jag läste här ett examensarbete av skådespelerskan Sara Nedergård, som under sin studietid, hon studerade scenkonst här i Vasa, och så skulle hon göra rollarbete i Sverige, och då skulle hon lära sig 4 olika dialekter. Och det är ju jättesvårt att öva in någonting som man inte kan. Det handlar om rytm, det handlar om betoning, hur saker och ting landar i munnen och så vidare, och verkligen känna det i kroppen också. Hon sa att det kändes verkligen som att hon spelade. Hon var inte den där karaktären, den där rollen, utan hon spelade. Och där är kanske också skillnaden i att som vuxen att lära sig en dialekt, det är jättesvårt. Och när jag såg på Heyman här igår så finns där en scen där vi har en bankdirektör som pratar någon form av högsvenska. Och så kommer en annan då och säger att du har bott här i 20 år och du har inte ännu heller lärt dig tala dialekt. Det är inte så lätt att lära sig att tala dialekt och få det att känna äkta. Och som att det är ens eget språk.
Jag tänkte här blir det ju också, jag menar vi har kommit ganska långt när man kan stå och liksom diskutera de här nyanserna, just att kommer någon från Vöra och kommer någon från Pedersöre och varifrån man nu kommer, att man hör de här olika skillnaderna i det. Att länge har det ju varit bara det att någon är från Österbotten, då det är ju någon slags dialekt. Och någon kommer från södra Finland och det låter på ett visst sätt, att de här nyanseringarna har ju inte alls funnits. Och jag tycker att det är ofta det som har känts just på film till exempel, som då är mitt bevakningsområde, just det här att det sticker ut det här, att nu har vi en rollkaraktär som ska representera på något sätt en del av landet. Och då är det inte så noga vad det är, bara att det låter nu lite ditåt. Och det har ju varit en jättestark sån här indikator att någonting inte känns trovärdigt när man lägger på en sån här övergripande någon slags accent bara som är lite ditåt. Förlåt Jessica, nej, jag avbröt dig här.
Nej, nej, du avbröt inte, jag bara ställ mig. Du avbröt inte mig. Så det är svårt att rätta. Hastigt så hamnar man i det trejskjäl, brytarna Anna. Jag ska bara säga det, tror du säkert att det är svårt att läsa dialekt som fullväxt. Men man behöver kanske inte läsa heller om vi tänker ur publiksynvinkeln. Utan nu ska jag vilja citera Lina Teir, som är, hon är mångkonstnär och musiker och hem från Kristinestad, Henriksdal. Och hon har också gått igång på han ger kritiken och att man talar dialekt genomgående hem på Vasateater. Och hon säger, alltså hon talar om språklig allmänbildning. Mm. Att det är på tittarens, läsarnas, lyssnarnas ansvar att utbilda sig och att fortbilda sig, då gäller att förstå dialekt. Och så jämför hon med akademisk text. Att inte förstå vi heller kanske allting. Och då är det vår uppgift som läsar att googla och ta reda på. Så att man kanske inte behöver läsa en dialekt, men att man är öppen. Att man är yppin. Mm. Och att man öppnar upp sina öron. Mm. För att det handlar ju nog om en blockering som man har, för att man tror att man inte förstår. Så öppnar man, tillåter man sig själv att öppna upp öronen och faktiskt försöka förstå. Det är ju som man läser alla språk. Så lärde jag mig engelska, skådde på månadens västen från, i svartvitt från Finlands TV, och inte orkade jag läsa finska texten. Jag var ju 6 år kanske då jag började med det. Så jag spände öronen, vad säger de, vad säger de? Så lärde jag mig engelsk. Så att det är ju som man behöver göra om man ska läsa dialekt.
Det handlar jättemycket om en vilja att läsa, att vilja att försöka förstå. Nu är det några år sedan, men ändå, vi har turnerat en hel del med Kai runt i svensk Finland, och vi har öppnat våra show, eller som vår turné har ofta öppnat i södra Finland, och så har vi som kommit tillbaka mot Österbotten. Och folk skrattar ju på rätt ställe, i Borgo, i Kimito, i Helsingfors, att det finns en. Dem som då har valt att komma på vår föreställning till exempel, så har ju också gjort ett val att jag antingen förstår den bra från början, eller så kommer den in med en öppen inställning. Medan man ju flera gånger också har stöjt på mig som helt kategoriskt bara, nej, jag förstår inte ett ord av österbottniska. Och så kokar man inombords, för det finns inget som heter österbottniska egentligen. Mm. Men att, ja, inställningsfråga till viss mån.
Ja, jag tänkte där att där är det också skillnad med att man skrattar mer och inte åt er.
Jo.
När vi talar om det här med dialekt, just att förr kanske man såg det som ett lyte och någonting som man skämtar om, man parodierar, men det handlar ju också om att vem är det som skämtar och hur skämtar man om någonting. Att skämtar man inom en grupp, inom en dialekt om sig själv, så då är det en helt annan sak än om någon kommer utifrån och skämtar om en.
Mm. Jag tänker också på de här nivåerna. Det är intressant sådär att precis, jag håller med om det här öppenheten, sammanhanget säger ju ofta vad det handlar om, att fast det finns något enskilt ord som man kanske inte förstår, så förstår man ju vad det så att säga syftar till och vad det hänger ihop med. Men jag tänkte just på det här, liksom den här blockeringen som finns, att okej, vi kan då inom svenskfinland så kan man känna okej, det här är nu österbottniska inom citationstecken, jag förstår ingenting. Och sen är man som finlandssvensk ofta irriterad på att rikssvenskar tycker att nu talar de talar något konstigt, det är säkert finska.
Ja.
För att man inte bemödar sig om att höra bortom den där accenten. Det är helt samma ord, det är bara en annan intonation. Att det finns de här nivåerna liksom av missförståelse.
Mm. Och då tycker jag inte att Sverige har ju en ganska som... Du hör ju ändå skånska och göteborgska, och du hör norrländska dialekter på tv och i radio. Och ganska utbrett. Och klart att den pratar inte lika brett som den egentligen gör. Det är väl också lite uppstädda versioner. Mm. Men att det får ju som synas ganska mycket där. Och Norge är ju ännu ett steg längre, ordentligt steg längre än vad vi är. Jag var i Norge i juni och kunde egentligen prata dialekt med vem som helst där och öva som inga problem. Mm. Det är ju ganska fascinerande. Mm.
Att använda dialekt som ett arbetsredskap kan man nog göra i jobbet som vi har. Mycket då jag ringer och ska boka en intervju, så talar jag dialekt om jag hör. Det är förstås jag säger Vandi Heim, eller som jag kanske kände till dem lite så det, eller så att jag hör att nej, men hon är människa, hon kan nog dialekt, så då brukar jag byta om, och då får man aldrig nej, alltså då jag inte när oj de ringer från radio, usch, oj nej, vad ska de sätta mig på pottkanten igen, utan då är vi som på samma nivå, att jag som star intervju eller jag är inte farlig eller jag har inte någon dold agenda, utan de vet att nej, men hon kan jag lita på för hon talar dialekt. Men då man börjar på och ska intervjua, då byter jag. Men jag kan använda lite dialekt och så brukar jag säga åt folk att de får ta vad de vill. Men de måste ju avgöra själv och vill de att alla ska förstå eller vill de bara hoppas att folk ska förstå. Men jag tänker som så med dialekt att det är en ljudbild. Att fast du inte fattar allting så ger du en stämning med den dialekten och så skapar du en ljudbild. Och det ger en förståelse.
Mm. Där tycker jag att om man pratar hur dialekt syns i kultur, så har vi musiken, jättebra exempel att dialekt och språk är ju är någonting med en egen melodi och rytm och allt, och här kan du använda i musik. Du kan också använda jättelätt på teaterscen, att jag tycker att talad dialekt upplever jag också, andras dialekter upplever alltid som mycket, mycket lättare att förstå när jag hör det, än om jag läser det, eftersom dialekter saknar ju skriftspråk. Vilket gör att skulle vi ta upp WhatsApp hos, vi skulle välja 10 elever här och läsa några WhatsApp-meddelanden, så skulle vi hitta olika stavningar på olika ord. Mm. Att he gör att, ja, att till exempel jag som också har experimenterat med att skriva dialekt i dialog i bokform, så jag skulle inte vilja skriva en hel bok på dialekt för att he är tungt att läsa.
Mm. Där kommer ju ljudboken in, och det tycker jag är jättespännande nu, för att till exempel i höst så vet jag att Frank Skog, skådespelare, håller på att läsa in Okänd soldat. Och där ska han varva till exempel Kokkola-dialekt och dialekt på östnyländska.
Oh.
Så där, du kan skriva direkt för ljudboken, Axel.
Nå ja, det har vi.
Ja.
Men där kommer vi väl fram till att jag menar, allt det som på något sätt bidrar till att skapa en trovärdighet för som med all kultur. Jag tänkte på det också, Jessica, när du sa att du har en ingång till ett intervjuobjekt om du kan tala den där dialekten. På samma sätt kan jag känna att det är också ett dilemma för mig som inte självklart har en dialekt, att jag kan inte heller börja lägga mig till med det för att på något sätt ställa mig in. För det funkar inte heller, för det genomskådar man direkt att oberoende av vilken accent man talar, vare sig vi då har den här som man hör att vi är från Helsingfors-accenten, att man alltid har den accent man automatiskt har. Så att det känns härligt och öppet. Det är det bästa på något sätt utgångsläget för en dialog.
Mm.
Men hur upplever ni, jag tänkte på det här nu Axel, när du har bott också i Helsingfors i många år och återvänt nu. Hur har din syn på dialekten förändrats? I och med när du bodde i Helsingfors, vad mötte du för attityder där?
Jag var väl kanske lite ängsligare i början, att man var som, ja men klart att jag var 20 år ungefär när jag flyttade, och var omgiven av väldigt, som jag skulle jobba med språk och jag var en massa från södra Finland, så man hade som lite kanske så det att hitta sin nivå, hur ska jag prata. Men med tiden så tyckte jag hitta, också i och med att vi med Kai etablerar en så stark dialektal identitet också, och jag har haft turen att jag har ju aldrig lämnat dialekten bakom. Jag har ju pratat med mina bästa kompisar och jag pratar med min sambo där hem. Så att dialekten har aldrig tagit det minsta steg ur mitt liv. Så jag har aldrig på så vis behövt göra om mig. Men jag har nog behövt förhålla mig till att hur ska jag prata med mina icke-dialekttalande vänner och så. Och vissa så ändrar jag och städar upp standardsvenskan ganska ordentligt. Och vissa har jag gjort det, men då jag märker hur språkligt begåvad det är, så har jag nästan slutat helt. För att jag vet att dem kanske uppskattar det till och med.
Mm. Men där ser man att det händer jättemycket hela tiden, om man tänker på kulturen också, så där att det har ju funnits någon slags sån här klassaspekt i det också. Om man tänker att teaterns begynnelse i början, så talar alla, skulle tala rikssvenska. Det var ursprunget för teatern i Finland, att det var en hård kamp innan man kom till det att man fick tala liksom någon form av finlandssvenska, till det att vi nu befinner oss i ett sånt stadium att man kan tala alla tänkbara nyanser. Då har det ju hänt väldigt mycket i varje fall.
Ja, så ska vi behöva ta en sån strid nu igen, fast för dialekten den här gången känns ju ganska bakvänt. Ja, för mig är ju dialekt och autenticitet på teaterscenen som en självklarhet.
Det är som med kvinnoprästfrågan. Kommer aldrig ur det.
Ja, både skärps på flera områden alltså.
Mm. Men litterärt sett, Marit, är det någonting som används mera, tycker du nu, i finlandssvenska böcker än tidigare, dialekten som ett?
Ja, det tycker jag absolut, och det är inte bara i Svenskfinland heller. Om man tänker på Svenskfinland så hade vi ju författare som Lars Huldén och Gösta Ågren till exempel, som använde sig av österbottniska och sin egen munsaladialekt till exempel, Lars Huldén då, i sina texter, och då talar vi 60-tal, 70-tal och så vidare. Men nu tycker jag att man märker det tydligare och tydligare. Jag menar, redan i höst så har jag läst flera böcker där dialekten är central, alltså oftast i dialogform. Jag nämnde Fanny Sveg av Ulrika Hansson och Annika Åhmans Lumpänglar som kommer ut här alldeles snart. Där finns också vissa markörer i dialogform och så vidare. Eller sen i Sverige någon Karin Smirnoffs trilogi där det är en alldeles tydlig dialekt från Norrbotten och så vidare. Så att jag tror att dialekter idag är väldigt hippa. Alltså det är pop att skriva och tala och sjunga på dialekt. Och jag tänker också på att där har nog den här österbottniska musiktraditionen uppsvingen med Kai och Iris Viljanen och Månskensbonden och Rickard Eklund som också har gått på export i Sverige. Mm. Så jag tror att här finns också en sån här inspirationsförebild, ja, från oss härifrån Västerbotten eller Österbotten till Västerbotten, att man faktiskt börjar måna om dialekterna också.
Mm. Ja, men det är ju enormt att vi har en artist från Tölby som har vunnit en Grammis i Sverige utan att göra sig till med sitt språk. Att Iris Viljanen tog hem Grammis för årets visa singer songwriter tror jag var i fjol, är ju alltså en jättestor grej.
Om jag tar dig för i bilder, vad ska inte vara, och är det då i Korsholms gymnasium ni som får han det inspirationen som. Ja, alltså hemma hos Hujär, om man ser att de brukar säga i Nykabi, så brukar de ju säga att allihopa var författare, för att det har kommit så många författare från Nykabi. För att det var han miljön. Då man lekt så lagade man tidningar och att det var så in i det. Man anades att man kunde skriva, man skulle skriva. Så, det. Så att jag tänker bara nu jag gått i växt upp, så är som oberoende om du vill arbeta med musik eller vill du skriva eller vill du jobba med teater. Så det finns förebilder på närt håll.
Just förebilder och sen också uppmuntran, vad ska vi säga, både i hemma och i skolmiljö också, att man faktiskt uppmuntrar till en språklig mångfald och att man ser det som en rikedom och att man upprätthåller och bevarar den här mångfalden också, att man inte just tystar ner det och slipar ner att nej, du får inte prata så mycket dialekt, att du ska prata högsvenska. Jag tror att den stämpeln har försvunnit och det tycker jag är fantastiskt fint, och jag hoppas verkligen att man fortsätter att odla den här språkliga mångfalden i Svenskfinland.
Jag tycker det är perfekt att vi överlåter det till er som lyssnar det här, att ta vara på hoppet och uppmuntran och viljan att fortsätta att utveckla den språkliga mångfalden i Svenskfinland. Och med det säger vi tack för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!